Hej och varmt välkommen tillbaks till Helipod, helikopterpodden med mig Anneli Pompe och Katrin Nilsson, som av ganska naturliga skäl inte poddat på ett tag. Och till och med det här avsnittet, det var ganska svårt att få till.
Ja, varför? Det är lite mitt fel.
Okej, berätta.
Ja, jo men det går ganska hand i hand med vårt tema, kan jag ju bara passa på att nämna. Vårt tema är motstånd för dagen. Och vi kommer att tolka det här lite olika, tror jag, vad motstånd egentligen betyder. Men jag hade faktiskt ganska stort motstånd för hela det här programmet som vi skulle spela in.
På grund av temat, eller?
För att det är så mycket. Vi har ju sista två veckorna kvar i utbildningen nu. Och jag tror att vi har ett prov om dagen, kan det vara
minst.
Så? Ja, minst ett prov om dagen. Och det är ett högt tempo. Min hjärna, det brinner ju i de liksom, minsta knutarna redan. Och jag vet inte, det tar all vaken tid och all min hjärtkapacitet går åt
till
det här.
Till och med, jag drömmer ju om det här. Och jag minns för några veckor sedan jag var ute och gick på en trottoar och såg tre punkter. Och började direkt tänka på att man skulle kunna flyga med de här tre punkterna i en polarstereografisk karta. Hur skulle jag räkna ut det då? Så att man märker att hjärnan och även liksom jag kan gå och handla på ICA och börja tänka på Newtons lagar från Principles of Flight. Så att de här ämnena, de integreras i vardagslivet på ibland ganska obehagligt sätt. Man blir otroligt nördig. Jag vet inte om ni som lyssnar läst ATP eller om ni håller på med PPL eller om ni är oflygande människor. Så det här är otroligt intensivt. Jag hade inte en aning om att det skulle vara så här intensivt.
Nej, och vår värld, den blir bara mindre och mindre för varje dag.
Det kretsar liksom bara runt skolan och flyg.
Så långt som vi kan se, det är vår värld. Alltså några hundra meter bort.
Vi ser ju flygplatsen. Vi har koll på flygplan och helikopter som kommer. Igår har vi inte koll på det. Så hittar du dem direkt på Flight Radar. Och sen ser vi ju skolan. Där ljuset från flygtornet. Det blinkar ju in i mitt rum på nätterna. Så till och med på natten så påminns jag om att flyga. Jag drömmer om flygning och helikoptrar.
Ja, vi pratar om moln. Det är väl det enda vi pratar om när vi går till och från skolan. Men sen har vi ju höjdpunkten. Vårt äventyr.
Ja, det är typ det mest udda vi gör. Det är att åka och handla på ICA några dagar i veckan.
Ja, och det planerar vi in i minsta detalj.
Så ni kanske förstår så har det liksom urartat lite. Och därför har vi inte ens haft tid att podda. För det handlar väldigt mycket om plugga. Jag har haft förmånen att få åka hem på helgerna till västkusten. Och ibland lyckats inte ens öppna skolböckerna. Mm. Men då blir det ju en större chock när jag kommer tillbaka. Så man får också säga motivationsmässigt. Så har du extremt mycket mer motivation än vad jag har. Jag har börjat tappa den faktiskt. Mm. Men det är också för att jag har ingen bråttom med det här utbildningen. Min behöver inte vara klar liksom, för att jag behöver samla timmar och jag behöver vänta på medical och så vidare. Så att du har lite mera, vad heter det på svenska? Urgency.
Ja, precis. Motstånd, det är ju ett sexigt ord.
Ja.
Mm, men vi kommer att göra sjukt spännande.
Ja.
Jag ser framför mig, nu kommer vi göra det här lite på ett göteborgskt sätt.
Vad tänker du då?
Att jag har en teori av att du kommer att skruva begreppet motstånd några varv.
För det gör göteborgare, eller?
Ja, men alltså ni använder ett ord och sen så kan man olika tolkningar av vad motstånd är. För mig, jag tänker, nu ska vi prata vindmotstånd. Vi flyger en helikopter, vad behöver vi tänka på för att göra den så effektiv som möjligt?
Ja, men jag tänker att vi tar det hela lite djupare då.
Ja.
Så att, alltså jag tänker, vi vet ju lite grann om våra lyssnare att det inte bara är människor som flyger. Och vad gäller motstånd så är ju det något som vi har i vardagen varenda dag. Det kanske kan vara närvarande ett helt liv. Och du och jag har ju mött mycket motstånd både i våra helikopterkarriärer och i våra idrotter och vardagsliv. Och faktiskt hittat ett ganska bra verktyg för att komma över motstånd. Och det känns ju rätt fint att dela med sig av.
Mm.
Minska motståndet. Sen finns ju så här en idé om minsta motståndets lag. Och jag kan vara lite anti så här att människor är lata. För jag tänker, har man tillräckligt drivkraft och vet hur man ska hantera motstånd, så kanske man blir mindre lat eller mer motiverad. För att motstånd kan ju vara olika dagar och man vet ju inte när det är dags att släppa motståndet, när det är för mycket motstånd och när det är för lite motstånd.
Ja, det är lite som smärta. När är det bra smärta, alltså någonting som gör att nu upplever jag att det här gör mig bara vassare än en smärta som faktiskt förstör
precis.
Någonting.
Precis, vad är det som utvecklar mig och vad är det som förstör mig helt enkelt. Det får man ju leta sig fram till. Och jag faktiskt, angående det här med motstånd, så fick jag ett meddelande från vår gemensamma vän Cecilia Duberg, som är en supersmart psykolog som vi båda har jobbat med. Och jag var en av mina bästa vänner. Och hon skrev till mig, nu håller jag på att skriva om turbulens här. Hur är det att flyga i medvind med helikopter? Jag bara, nej! Ska aldrig flyga i medvind, det är ju jättedumt. För då kan vi få, det kan vara farligt och vortex ring state och allt sånt där. Och det är ett gemensamt talesätt, det är att nu har jag medvind i livet. Men vi vill ju ha motvind, därför att då har vi som bäst lyftkraft. Så motvind är inte dåligt. Det är ett bra motstånd i helikoptervärlden.
Ja, och det känns som att vår hjärna är också ibland, alltså det är ju, våra hjärna är väl byggt för att lösa problem. Funkar allt smooth i sitt liv? Vad är det folk gör? De köper en sommarstuga. Ja, då fick man nya problem. När allt var klart hemma. Då gör vi ett nytt försök. Motstånd. Och nu kan vi börja med att vara lite konkreta. Och då pratar vi vindmotstånd. Det är ju en av de största motstånden till att flyga. Alltså att vi måste övervinna ett vindmotstånd för att komma framåt.
Precis.
Och när det kommer till helikopter så finns det olika typer av motstånd som vi behöver övervinna för att komma uppåt eller framåt. Eller vart vi nu vill någonstans. Och någonting som är lite intressant är att dels så, man har ju räknat på det här, att att motståndet påverkas beroende på din hastighet i kvadrat. Och att det motståndet är högt när du flyger ganska långsamt och sen minskar det. Och sen så ökar det igen som ett U utifrån din hastighet. Att först så minskar ditt motstånd och sen så fort du ökar det. Så fort du ökar och sen så stiger ditt motstånd igen. Och till slut så blir vi inte effektiva längre. Någonting som jag har funderat på. Jag nämnde ju något annat avsnitt det här med att vilken färg vi målar maskinerna.
Precis.
Helikopterna och flygplanen. Flygplanen var ofta vita till exempel. Och det är en intressant sak. Att det finns inte så många flygplan, eller i det här fallet helikopter, som målade i matt färg.
Precis, för den då släpper vinden på ett konstigt sätt. Det behöver vara så absolut glatt och glansigt som möjligt. Och inte en enda död mygga ska det helst vara på planet. Därför att det skapar turbulens och mera motstånd.
Ja, precis. Att det handlar inte bara om vikten av färgen och att det drar mer bränsle när den blir dyrare och sådär. Och ett extra lager av färg ger extra vikt och då kan vi bära mindre bagage. Utan också faktumet att en matt färg skapar ett större motstånd.
Precis, och det är också på grund av motståndet och vissa andra lagar som helikoptrar inte kan flyga hur snabbt som helst. Man kanske kan undra, om man inte flyger helikopter, varför går inte de lika snabbt som alla flygplan? Och det beror delvis på att helikoptern, rotorn, den klarar inte sådana här överljudshastigheter som skapas längst ut på vingspetsarna. Då kommer det börja vibrera en massa, och vibrationer är ju helikopterns värsta fiende nästan. Förutom gravitationen då, för det är också ett motstånd som vi måste övervinna med tillräckligt mycket kraft från motorn.
Ja, men helt rätt där. Och en annan sak som man vill tänka på är ju formen på en helikopter. Att det finns ju någon anledning till att det inte ser ut som en ladugårdsdörr, utan mer som en liten pil.
Så pilaktig som möjligt i alla fall. Ja, man försöker klä in sånt som är spetsigt eller platt, försöker man göra strömlinjeformat så att luften släpper på olika sätt på olika profiler.
Till exempel så jag tänker på den som du flyger R44, att masten är ju egentligen ganska smal, men att där har vi än lagt en bredare plåt över masten som upplevs större, men det blir ett bättre mindre motstånd med en rund plåt runt.
Precis, och så är den väldigt spetsig och tunn längst bak med avsikt då att luften ska släppa där och inte skapa turbulens. Så att det ligger otroligt mycket ingenjörsarbete bakom alla helikoptrar, hur de ser ut. Och det minsta lilla gram har man försökt att fixa till så att det blir så lätt som möjligt så den här gravitationsmotståndet inte ska hålla oss på marken.
Mm.
Och det är en liten intressant spaning det där, så att människor vill flyga överhuvudtaget. Att det var så ganska tidigt i historien som man gjorde den första flygturen. Och man ville upp i luften, man tittar på fåglarna som är fantastiska djur som flyger omkring på sina vingar. Och så började man tänka att ja, men det där borde vi också kunna göra på något sätt.
Det var ju som med cykling, när folk började cykla och tävla i det så började man direkt cykla i klunga. Utan att egentligen veta rent fysiologiskt att du fick hjälp av draft och vindskydd. Utan det kom bara naturligt, för ja, naturen gör så. Fiskarna gör så, fåglarna gör så, som du säger.
Just det, ja, vi människor är ju en del av naturen. Det är lätt att vi glömmer bort det.
Mm. Men någon annan sak så tänker jag på att det finns också ett ganska knepigt motstånd. Som inducerat motstånd.
Just det.
Det är ju egentligen ganska svårt att förklara, men det är ju otroligt viktigt när det kommer till helikopter till exempel. Att, för det påverkar också då hur mycket kraft vi behöver koppla från motorn och växeln för att göra en rörelse. Och nu, okay, det är ganska knepigt att förklara, men på en rotor så har vi ett lågt tryck ovanför rotorbladet och vi har ett högt tryck under rotorbladet. Och det i sin tur gör att de på varsin sida, så det som det rinner över fast uppåt, det höga trycket, det vill på översidan. Och när då också, förutom det här, den regeln, så att vinden dessutom eller luften rör sig antingen från roten till tippen eller tippen till roten beroende på om man är på över- och undersidan, så blir det en skjuvning som gör det vi har pratat om, de här virvlarna.
Precis.
Och det gör också att helikoptern blir mindre effektiv och det skapas ett motstånd.
Mm. Och det är därför som här rotorerna inte kan snurra hur snabbt som helst, för då skapar de mer motstånd också.
Mm. Och det är det som till exempel gör att så fort vi får lite hastighet så minskar motståndet, för att vi kommer in i frisk, oförstörd luft. Att vi lämnar det gamla luften bakom oss.
Mm. Rotorbladen stökar ju till luften ganska rejält när man får se hur det ser ut. Det blir ju stora virvlar efter. Det kallas för downwash på helikopterspråk. Om vi ska växla över till de lite mjukare delarna av motstånd, även om motstånd kan kännas som något väldigt hårt, så är det idag en stor utmaning. Jag tror att de flesta motstånden utgörs av rädsla. Mm. Vi har pratat lite om rädsla innan, men det är en sån otroligt stor drivkraft. Och det kanske man inte tänker på, att ja, min största drivkraft är att jag vill göra det här och det här, men bakom många drivkrafter så ligger oftast rädsla. Och en av de största rädslorna vi har idag, som jag tror är viktig att prata om, är rädslan att misslyckas.
Den klassiska.
Det är en klassiker och den finns på så många olika plan. Och faran med den är att man håller tillbaks. Det blir som att man hämmar sig själv i allting man gör. Därför att du vågar inte ge allt av rädslan att misslyckas. Och jag tror att bara det att man blir medveten om att den här rädslan håller mig tillbaka. Så man behöver verkligen grotta ner sig. Vad är det jag är rädd för egentligen?
Ja, men vi har ju pratat om det i någon annan sammanhang. Att det har varit en av mina drivkrafter. Och det har tagit mig flera år att inse det. Alltså det är det som också är svåra. Mm. Att inse att det är en av drivkrafterna.
Precis.
Du måste ju jobba ganska mycket.
Ja, och välja vad vill du ha för drivkraft istället. Kanske ska du försöka ha en drivkraft att lyckas istället.
Ja.
Och sen finns det en lustig baksida av rädslan att misslyckas. För det är ibland kan det vara en förklädnad i rädslan att lyckas.
Mm-hmm.
Vad händer då? Och förtjänar jag att lyckas? Och liksom, vad kommer andra tycka och tänka? Och vill jag verkligen lyckas? Eller tycker jag om att härva i det här? För det är bekvämt och jag vet hur det är och så vidare.
Shit, nu blir det så här meta. Okej, okay, måste jag tänka efter det. Ja.
Nej, men så att det kan röra sig väldigt djupt, det här motståndet man har, som ofta det är rädslan som ligger bakom motståndet.
Mm. Men okej, vi leker med tanken då att jag kommer fram till en att det är mina drivkrafter.
Mm.
Hur gör djur? Har du någon lösning på frågan?
Jag tror du djuren är rädda för att misslyckas. Det är de ju inte. Som min hund Douglas, han misslyckas ju titt som tätt med det mesta. Liksom. Fånga bollar och lyda. Och så här, han bara skaka av sig och provar igen.
Jag gjorde en rolig liknelse till ett gammalt program som heter Hur är djur?
Ja, jag vet. Nej, men vi kan lära oss kanske av djuren där. Att de bryr sig inte så mycket om vad andra tycker och tänker om en.
Nej.
Och det kan vara en del av rädslan att misslyckas. Mm. Att man har upplevda krav från andra som kanske inte finns där egentligen. Eller att du har väldigt, väldigt höga krav på dig själv.
Ja, ja, men och just vad andra tycker handlar också om att du vill inte bli bortstött. Och det vill ju inte djur bli av sin flock heller på något sätt. De kanske har färre regler att förhålla sig till.
Ja, men kanske. Eller mindre rädsla. Eller bättre sätt att komma över den eller inte. Hålla fast vid den så hårt.
Mm. Men okej, har du något tips då?
Ja, men ett sätt att hantera rädslan är att verkligen möta den. Och sätta sig ner och rannsaka sig själv. Vad är det jag är rädd för egentligen? Och hur ska jag göra för att möta den rädslan? Så man får liksom själv KBT sig lite. Att utsätta sig för det. Därför att ju mer du försöker förtrycka någonting, ju mer kommer det påverka dig. Så att man behöver bara vara modig i en sekund och ta itu med det för att sen kunna gå vidare. Någonstans måste man bevisa för sig själv att det här är inget problem. Och det går liksom inte att tänka sig fram till, utan det kräver lite action.
Mm.
Och sen är det aldrig dumt att ta hjälp. Sånt här är ganska svårt att nysta i själv, för hjärnan kan känna motstånd till det. Och då är det jättebra att ta hjälp utifrån någon att bolla med som har liksom ett öppet sinne eller är utbildad i hur man gör helt enkelt.
För det är så oftast vi litar på vad hjärnan säger. Och då finns det de här få tillfällena då den inte har rätt. Och kunna identifiera de tillfällena.
Ja, alltså jag tycker hjärnan har fel ganska ofta.
Ja.
Ja, och Google också. Säkert. Och andra människor också. Så att man behöver vara noga med vilken information man litar på. Sen kan det också vara så att man har många dåliga erfarenheter och säger att ja, men jag kommer misslyckas för att det brukar göra, för att det brukar gå fel. Och när man väl har misslyckats, för det gör man, det gör jag, det gör du, det är ganska ofta dessutom. Då gäller det att kunna släppa taget om det, för annars kommer det vara som en handbroms som liksom håller dig tillbaks också. Och då fick jag ett roligt tips av Mia Törnblom som är coach. Och hon berättade någon gång att hon hade startat en business med någon som bara tog alla pengarna och stack. Och det, så här, ja, det var ju inte så smart. Och sen kom hon på efteråt, nej, men jag gjorde ingen research alls på den här personen. Jag bara hoppade in i det här projektet för det verkar roligt och så vidare. Och nu drar hon det som en rolig historia. För att liksom ta bort allvaret lite från det. Att man gör något användbart som man kan skratta åt det. Och jag klättrade upp på fel berg en gång.
Va?
Ja, jätteknasigt. Och det var liksom värsta ramaskrid så här. Det var massa haters på internet och sådär.
Är det sant?
Mm. Och det var ju nybörjare. Det var mitt första 8000 meters berg. Och vi trodde att vi var på rätt topp. Och utan syrgas dessutom var ju jättevirr i huvudet. Men det här berget hade tre toppar. Så det var otroligt förvirrande. När vi kom upp och så sa en kärpa där uppe. Här är toppen, grattis, välkommen. Det var flaggor där uppe. Då såg vi, men det är ju en lite högre topp där uppe. Ja, det är den andra toppen. Men det var den tredje toppen vi såg.
Nej.
Så vi blev, ja, det var väldigt, väldigt förvirrat. Så kom vi ner och så bara, hoppsan. Vi gick upp på fel topp. Ja. Och nu i efterhand är det jättehumoristiskt. Men då var det ju inte ett dugg roligt.
Nej, såklart. Vad jobbigt det måste ha varit.
Mm, det var det.
Att städa upp efter det.
Ja. Men det är ju sånt som händer. Det är en del av att lyckas. Är att göra misstag. För att vi lär oss på ett sätt av det som vi inte kan göra på något annat vis. Och det var, tror jag, kanske Anthony Robbins, en av de främsta coacherna i världen, sa det, att hans absolut främsta tip för att lyckas för någonting är att misslyckas så mycket du bara orkar.
Mm.
Och sen öva på att släppa taget om det. Därför att det är så du kollar vart gränserna går. Mm. Annars gör du bara det du alltid gjort eller det alla andra alltid har gjort. Mm. Och då blir det liksom inga, om du vill göra stordåd så blir det inga superresultat, utan man måste.
Det rimmar ju ganska bra med den forskningen som finns inom idrott, där de har tittat på de mest framgångsrika idrottarna. Alltså, vad är det som gör att just de har lyckats? Finns det en gen som heter talang eller vad? Och då precis det du säger, alltså det finns en liknelse där, för att nej, det finns ingen gen som heter talang, utan oftast så de som har blivit de här allra största namnen i sin sport har ganska tidigt börjat med sin sport och varit intresserad av massa olika sporter och varit ganska medioker till början, just på grund av att den kanske har haft spridit sitt intresse på olika sporter och inte blivit expert på just fotboll, utan hållit på med ridning och innebandy och tennis dessutom. Men i tonåren eller senare, eller när det blir, då den har valt och specificerat sig, blir grym på det. Och det är också för att då har den antagligen också fått jobba ganska hårt i början och inte varit så himla framgångsrik, utan ja, fått mött hårt motstånd. Och sen när det börjar gå bra, då är den redan så stark mentalt, så att den kan bli ännu
just
bättre.
Det.
Man toppar liksom lite senare.
Ja, men precis. Alla har ju så olika utvecklingskurvor, så ibland gäller det bara att ha lite tålamod med sig själv. Och vad gäller just idrott och nästan all typ av framgång, så är det i stort sett alltid obekvämt. Du kommer ju möta motstånd så fort du försöker bli bättre på någonting eller så fort du försöker utvecklas. Som, vi har ju pratat om det. För att du tycker det, du får ju sjukt mycket mjölksyra när du cyklar och du ska spurta och det är ju backar och alltihopa. Och jag kunde ju härleda till det från fridykningen också, när jag skulle ner på så här jättedjup, typ 100 meter. Och så visste jag att på vägen upp så kommer det kännas, det kommer brinna så mycket i mina ben och jag kommer vilja andas, och jag vet att det är fortfarande 50 meter kvar till ytan. Oh. Och den känslan är ju fruktansvärt obekväm. Men vägen ner är ju underbar. Ja. Och så här, men på vägen ner, då får jag ju inte tänka på allt det där jobbiga som kommer hända på vägen upp. För då kommer jag aldrig nå botten. Då kommer jag aldrig lyckas med mina dyk. Utan jag måste liksom bara fokusera på en sak i taget och lita på att jag kommer kunna hantera det när jag kommer dit. Så det handlar ju också om att bygga upp en slags självtillit till sig själv. Och ibland har man ju olika förutsättningar för att hantera motstånd. Har du sovit bra, har du ätit bra, har du bra människor omkring dig, får du hjälp, då kommer du antagligen hantera motstånd mycket bättre.
Och de som blir framgångsrika i vad de än gör har ju gjort det genom att hela tiden möta motstånd.
Precis.
Det är ju superskönt att vara lagom hela tiden. Alltså så här, ja, men det här var jobbigt eller det här var spännande vad jag än gör. Men när du hela tiden sätter dig i de här knepiga situationerna och gör de här misstagen och ja, så lär du dig hela tiden.
Precis.
Och det är ju de som blir framgångsrika.
Och så är det ju lite med kanske helikopterflygandet också, att det är ju när man har gjort ett misstag som man tänker att det där vill jag aldrig i hela mitt liv göra om igen. Så man blir ju extra noggrann med just den biten och nästa bit. Och en del av den här utbildningen vi går nu verkar vara lite skrämselpropaganda också, för det är så mycket haverier och det visas bilder och filmer och det här haveriet och därför händer det här. Och det är ganska, jag har blivit avskräckt faktiskt. Jag blir nog lite räddare att flyga under den här utbildningen.
Men jag tycker vi har en ganska fin helikoptergrupp. Vi är ett gäng helikopterpiloter som håller ihop i sociala medier, som där vi kan dela med oss av våra misstag. Som, det händer ju saker som du aldrig kommer förbereda dig på. De mest konstiga situationerna. Och kan vi dela med oss av dem helt prestigelöst, så tänker vi då att vi kan lära oss av varandra.
Ja, men precis. Framförallt om det är någon person man känner, som man vet att oj, den personen var nära och det hände nästan det där. Och så här, det måste jag. Och då får man liksom den bilden för sitt sinne och man känner människan och sådär. Då blir det ju extra... det blir starkare bilder, tror jag. Starkare minnen, och du vet man, så där så vill inte jag göra.
Nej, men precis. Och uppenbarligen kan den personen göra det, så kommer jag... mest troligt göra det också.
Ja, men precis. Och det är saker som man aldrig liksom i sin vildaste fantasi trott ska hända.
Nej, eller... det kan vara de mest konstiga grejerna.
Ja. Och allt grundar sig ju i liksom vårt mänskliga beteende och gruppen. Väldigt mycket påverkas vi av vilka människor vi har omkring oss. Hur modiga vi orkar vara eller om vi kan möta motstånd. För man blir ju väldigt mycket lik sen den grupp man har omkring sig, att är jag med ett gäng elitfridykare, så visar, ja, men vi är vana vid, alla pratar om det här, ja, idag hade jag, trodde jag att jag skulle dö på vägen upp, ja, jag också hade så mycket mjölksyra i benen så jag kunde knappast simma. Och det blir så här, börjar hjärnan på något sätt tänka att ja, men det är ju ganska normalt det här, det ska nog vara så. Så att man blir väldigt mycket som man umgås, och det är ju bra att fundera på. Och apropå utveckling så hade jag häromdagen en väldigt bra flygtur med en fantastisk lärare. Och då tyckte han att ja, men det är normalt med de här förutsättningarna. Mm. Jag själv hade nog inte flugit i de förhållandena, men det var väldigt kyttigt ute. Vinden var konstig. Den vände och vred sig, och det gjorde att det var väldigt svårt att hovra. Hålla still helikoptern. Och det är ju, för mig är det lite tecken på, men hur är min flygning idag? Kan jag hålla helikoptern still? Så betyder det liksom att jag är lugn, men jag kunde bara inte det.
Mm.
Så vindmotståndet är lite kinnigt.
Ja, det är väldigt oberäkneligt.
Ja.
Alltså, jag tycker så här, det är så mycket fysik som det bara kan bli. Och det borde man kunna räkna på. Och det finns ju regler så här, naturen att förhålla sig till. Men sen finns det där om men kanske och sånt som inte riktigt är så logiskt.
Mm.
Det är som, en annan jämförelse är med cykling då. Så det du lär dig ganska tidigt är hur du ska, om du vill cykla någorlunda snabbt, hur du ska göra för att ha så lite motstånd som möjligt. Och på något sätt så handlar det om att hitta din inre sköldpadda.
Mm-hmm.
Att få in huvudet i kroppen så långt det bara går, och få in benen i kroppen så långt det bara går. Exakt så där. Men och just hur vikten av att göra det så lite som möjligt. Men sen finns det också där det inte egentligen spelar någon roll. För då har de räknat på så här. Om du är en rad med cyklister, så vågen som den första cyklisten skapar, alltså det vindskyddet som den ger, hjälper nästa cyklist och nästa cyklist. Men så finns en begränsning som blir ungefär vid den femte cyklisten.
Jaha, så där man måste räkna hur många man har framför sig när man lägger sig i en klunga.
Ja, nu har jag vissa förutsättningar för att det här ska gälla. Dels så pratar vi motvind, inte sidvind.
Mm.
Men om vi är tripp-tapp-trull efter varandra, så om vi är fem cyklister efter varandra, så kom den femte cyklisten in precis för att skyddas från vinden i den här vågen som den första delen har skapat. Men den sjätte cyklisten, då tippar vinden ner igen. Aha. På den.
Oj,
så att den får inte samma hjälp längre. För man tänker ju så här, ju längre bak desto bättre är det. Men det gäller inte.
Okay.
Men det roliga är, om du har en sjunde cyklist bakom dig, då hjälper den cyklisten bakom den som är framför.
Va?
Ja, alltså om jag hade oturen att vara den sjätte cyklisten som inte fick så mycket hjälp framifrån.
Men så kommer den bakom dig?
Ja.
Att då tar den upp lite turbulens kanske? Eller?
Det den gör är att den puttar vinden framför sig som en båt gör med vågor.
Jaha.
Så att jag rider lite på dens vindvågor.
Har du känt det här? Så har du upplevt det någon gång,
alltså,
i klunga?
Nej, jag kan inte relatera. Alltså det är svårt att säga exakt. För vinden kommer ju inte alltid rakt framför och sådär. Men det du kan tänka på är att sen så om du cyklar klunga så finns det andra förutsättningar att ta hänsyn till också. Taktik. Att du kanske inte vill ligga så långt bak, eller strategi. Ju längre bak jag ligger, desto större risk finns det för att jag ska vara med i en krasch och så vidare. Därför vill man ligga ganska långt fram då. Mm. Men att det finns liksom sådana här faktorer att ta hänsyn till.
Vad spännande.
Ja, och att även om du kanske, som vi pratade om, tappar klungan, så även om du ligger 20 meter bakom, så ungefär där går gränsen från att du har fullt motstånd igen.
Okej.
Men 20 meter är ganska långt bakom för att fortfarande ha hjälp.
Ja, spännande alltså.
Ja.
Och sen rent mentalt, liksom, hur mycket styrka ger det att ligga bakom en klunga? Hur mycket tappar man motivation och energi när man ser att de bara sticker och sådär? Det måste ju också påverka.
Jättemycket.
Så vi påverkas både av ett inre motstånd och av ett yttre motstånd.
Mm.
Spännande.
Det var ju superbra att vi fick till det här avsnittet.
Ja, nu har vi lite mindre motstånd.
Ja, men faktiskt, det känns bra.
Mm.
Och om ni inte orkar vänta till nästa avsnitt, så går ni in på Instagram och gå till kontot Helly Podgirls, så kan vi följa oss där och se vad som händer.
Ja, vi lägger nog ut bilder där när vi inte hinner eller orkar eller har för mycket motstånd.
Ja, men det är lite mindre motstånd att lägga ut bilder i alla fall. Ja. Men så att, gör det, och så syns vi och hörs vi snart igen.
Ja, hej så länge.